Lars Granström som står här bredvid mig, välkommen. Är nationell narkotikaspecialist på tullkriminalen. Nästan som man backar redan där. Jobbar på Arlanda. Och är här för att berätta egentligen i lite bredare skop så där om Tullverkets brottsbekämpning. Och ja, lite om Arlanda och sådär. Ta gärna frågor. Vi kan ta dem efteråt, va?
Ja, ja. Det kan vi göra.
Men det finns lite tid för frågor sen. Men du är Uppsalabo i alla fall?
Ja, jag bor väldigt långt därifrån, typ 2 kvarter.
Så var det. Men jobbar på Arlanda och det har du gjort.
Ja, så jag tillhör faktiskt Tullverkets centrala ledning men är fysiskt placerad på Arlanda. Och det är ju intressant för till skillnad från när jag jobbade på huvudkontoret så där, och i Stockholm för några år sedan. Så kan jag säga att så står åtminstone med en fot i verkligheten.
Ja, du får se lite flygplan och sånt där.
Jag får se lite flygplan och jag får höra lite kollegor som har gjort saker rent praktiskt också.
Som sagt, ja, välkommen.
Tack för det.
Att höra.
Tack för det. Som sagt, jag jobbar alltså som nationell specialist. Min engelska titel är advisor, det låter väldigt fint. En rådgivare är ju en sån som man kan lyssna på och om han inte säger det först den vill höra så kan han ju i bästa fall avfärda honom, i värsta fall halshugga honom. Så att det är en ganska bra position egentligen, som säger ganska mycket. Det vill säga, jag är alltså ingen chef då. Min bakgrund i Tullverket är att jag har jobbat i, jag får snart guldklocka så det är 30 år. Jag började faktiskt som vanlig tullare i Stockholm i uniform och sådär. Sen har jag jobbat i många år, 11 år närmare bestämt, som utredare på tullkriminalen. Det är lite grann kring det jag kommer att lägga upp det här kring också. Ni förstår det här med just hur vår verksamhet fungerar på just det området. Jag har jobbat med underrättelsefrågor på regional och central nivå. Jag har tjänstgjort i Bryssel och jobbat med sanktionsfrågor fast det är över 10 år sedan nu. Jag har också varit på olika utbytestjänstgöringsprogram som finns inom Skandinavien och i EU. Så jag har tjänstgjort i Norge och Österrike faktiskt, också närmare 10 år sedan. Innan jag fick min nuvarande tjänst så var jag tullsambandsman på Rikskriminalpolisen. Så att jag har jobbat en hel del med polisen också, vilket ju är viktigt i det här sammanhanget. Samtidigt som under de år jag jobbade som utredare på tullkriminalen så körde vi väldigt mycket ihop med polisen också. Det gör man i och för sig fortfarande också. Så att våra arbeten är ju ganska lika, men man ska ändå säga att vi är självständiga än så länge. Det har ju varit en hel del turbulens kring tullen här nu den sista tiden. Och jag kommer väl att komma in lite på det, men jag kan ju inte säga hur det blir, för det vet ju ingen. Så att säga. Det där med tullen är ju ett väldigt intressant sak. Jag kan säga så här, jag brukar börja sådana här föreläsningar med, ja, nu sitter ju journalisterna där inne, men en 6-åring som har börjat lära sig läsa, han tycker om vissa typer av ord. Och vad tror ni han utläser det här ordet som? Vad står det där? Ja. Tror ni att alla journalister och sånt läser ut det här? Nej. Då blir det polis helt plötsligt. Nu ska vi i för sig ha lite självkritik inom tullen också. Vi har kanske inte varit så duktiga på att marknadsföra oss i ett mer, vad ska man säga, positiv bemärkelse. Men det är ju så att på gott och ont så är tullen en gammal institution och myndighet i Sverige också. Jag hörde en kollega som en gång sa att det är världens äldsta manliga yrke. Det kan man diskutera sådana saker. Men publikanen finns ju omnämnd i Bibeln redan. Att det är han som tar in pengar åt staten. Och det var ju så alltihopa började. Och det är också genom åren lite fram och tillbaka. Men det är en väldigt viktig uppgift för oss. Svenska Tullverket är formellt bildat 1636. Så vi är ganska gamla. Återigen på gott och ont. Våra arbetsuppgifter pendlar då alltså mellan brottsbekämpning och det fiskala, det här att sopa in pengar så att säga. Det var ju så att det var ju statens huvudsakliga inkomstkälla i många, många år. Vi hade också ända fram till början av 1800-talet en inrikestull, den som kallas för lilla tullen. Det var motsvarigheten till moms. Det var alltså när bönderna kom in med sina foror till stan så skulle de betala tullavgifter för det. Det är därför det heter Börjetull i Uppsala till exempel. I Stockholm har vi ju ännu fler varianter. Det har i stort sett alla svenska stapelstäder som det kallades. Och det gjorde ju också att Tullverket fick ju ta hand om det de upptäckte som inte var korrekt. Så att jag påstår alltså att Redan innan begreppen fanns i svenska språket, så det här med underrättelse, brottsbekämpning, utredning och spaning kanske i viss mån, det sysslar tullare med redan innan ordet polis fanns i svenska språket. Huruvida det är en fördel eller inte, det kan man diskutera. Vi har ju alltså genomgått ett antal omorganiseringar, inte minst de sista 15 åren. Och naturligtvis är mycket av det föranlett av EU-inträdet, som liksom så att säga ändrar förutsättningarna för oss ganska rejält. För de som jobbar med brottsbekämpning, inte nödvändigtvis på ett negativt sätt. Men jag kan föregå lite grann den här diskussionen med vår pågående utredning om eventuella nedskärningar och så, att säga att de små, nu heter det lite olika genom åren på grund av olika organisationer, men tullkammare, distriktstullkammare, tullstationer som fanns då runt omkring i landet, de var inte, framförallt inte i praktiken, direkt ämnade för brottsbekämpningsändamål. Vi hade en tullkammare i Uppsala fram till 92, där jag själv satt ibland, hade ärenden, jag bodde i Uppsala redan då. Men de sprang ju inte och spanade i hamnen i Uppsala, även om de klarerade fartyg i Kalmarsand och så. De var på F-16 och visiterade hemvändande FN-soldater och sådana saker, tittade på resgodset här. Men alltså, det var ju för den här klareringen av gods som var så viktig, framförallt innan 95, när i princip allting skulle klareras. Därför fanns det då tullkammare och tullstationer i Uppsala, Västerås, Köping, Eskilstuna, Södertälje och hela Norrlandskusten. Där satt alltså i vissa lägen bara 2-3, kanske upp till ett halvdussin tjänstemän. Men de var alltså, även om de hade befogenheterna, så var de inte brottsbekämpare. Därför måste man, det måste man tänka på när man hör talas om det här med att tullen avbemannar vissa delar av Sverige och tar bort och så där. Det är dessutom en process som har hållit på i många, många år. Bland de saker som påverkade oss under de här organisationerna, förutom EU, är att det faktum att 1988 så blev kustbevakningen en egen myndighet. Kustbevakningen var i många år, när jag började i tullen, en del av kustbevakningen. Så jag fick bland annat en del tjänstgöring i kustbevakningen då som aspirant. Och det var ju i och för sig kul. Jag har dessutom ett förflutet i flottan, så att det passar mig ganska bra. Men deras fokusering på oljebekämpning, miljöbrott och sånt gjorde ju att det blev en egen myndighet. Med facit i hand nu, när framförallt små myndigheter ifrågasätts, så vet jag inte om kanske skulle det inte varit någon större nackdel om det varit något annat. Nu har ni sett kustbevakarna på TV, så att de har ju inte sysslolösa, så det är inte det handlar om, så att säga. En intressant annan sak i samma organisation är att framförallt om man jämför oss med polisen, där mycket diskussioner är kring det här med olika polismyndigheter. Det finns ju 21 stycken, om jag inte missminner mig, polismyndigheter, att de har lite egen profil och egen inriktning alltihopa. Tullverket är sedan 1999 en myndighet. Tror ni det betyder att de i Göteborg och Malmö gör som man säger i Stockholm? Nej, inte alla gånger, men det får vi ta. Det har väl lite andra saker. Men vi har alltså på det sättet ganska bra förspänt, så att säga. Jag var inne på det här med avvägningen mellan arbetsuppgifterna. Det här med effektiv handel, som det heter idag. Det är tullklarering, den tullens fiskala bit och brottsbekämpningsbiten. Det är ju så att framförallt innan 1995 så är det ju oerhört mycket statsinkomster som kom via tullen. Bland annat så var det ju så att när TCO skramlade med strejkvapnet, de första man varslade och sen också tog ut i strejk, det var ju ett litet antal tjejer, för det var som satt på generaltullstyrelsen och stansade tullräkningar till företagen. Jag menar, skickas de inte ut så kom det inte in några tullinkomster och moms. Då var politikerna ganska skärrade ofta. Man skrämdes med det, så att säga. Den där balansen har ändrats lite grann, eller inte lite, en hel del sedan 1995 och framförallt sedan 2004, när tullen då har flest antal personer i brottsbekämpningen av någon grupp. Alltså tillsammans blir administration och tullhantering eller effektiv handel större än brottsbekämpningen, men väldigt få. Så att den största enskilda gruppen i tullen är brottsbekämpare. Det är värt att tänka på, tycker jag. Vi är totalt nu, jag betonar nu, 2300 stycken. Vi har varit betydligt fler. Vad kostar vi er skattebetalare då? Ja, vi kostar 1,5 miljard. Jag hörde någon elak person, eftersom jag kommer inte ihåg siffran ska jag inte säga det. Men det var jämförelse i JAS-plan. Och det var inte många JAS-plan, tror jag. Men däremot så är det så att vi idag, då ska ni tänka på att siffran har gått ner sedan EU-inträdet. Eftersom nu är det så att ja, det var största delen tullfritt innan också, men momsen inom EU tas ut av skattemyndigheten direkt, inte av tullen. Men vi drar ändå in 60 miljarder per år, alltså 60 gånger vad vi kostar ungefär. Nu får man inte tänka så som myndighet, utan allting ska ju gå i det gemensamma boet, så att vi ska ju vara tacksamma för det. Dessutom så räknar vi ut ett värde, ett schablonvärde på de varor vi beslagtar. Och det ligger på 1 miljard, alltså inte riktigt vad vi kostar. När det gäller det värdet så vet jag att det från sina håll är lite kontroversiellt. Jag menar, kapitalvaror och sånt, det kan man ju sätta ett pris på. Narkotika till exempel är ju lite svårt, men då utgår vi från gatuförsäljningspriset som gäller. Och då räknar vi med att vi är nog inte så olönsamma heller. 2004 försökte man organisera brottsbekämpningen på så sätt när det gäller den uniformerade delen som vi kallar för gränsskyddet, så att de skulle bestå av grupper om 10 personer, alltså som kallas för en brottsbekämpningsgrupp. Meningen var och är att de ska klara av väldigt mycket själva. Av de 10 så ingår det till exempel en hundförare. Tidigare var det så att hundarna var samlade i en pool, kan man kalla det för. De har också kapacitet och specialutbildad personal som kan hålla förhör, så var enkla utredningar. De har personal som har speciella arbetsuppgifter att bevaka och sköta underrättelsebiten. De har också personal som, om de nu har kläderna i särskilt väska vet jag inte, men de ska kunna fungera som primärspanare, som det så vackert kallas. Alltså de ska kunna sätta på sig civila kläder och inleda ett spaningsärende i samband med ett beslag till exempel, innan tullkriminalens personal tar vid. Det där låter jättebra, och man placerade ut dem i 55 grupper. Vi pratar alltså om 550 personer. Men sen har ju verkligheten kommit in sen dess. Bland annat då, precis som polisen råkade ut för 90-talet, anställningsstopp. Har inte pengar att anställa. Folk får andra tjänster. Folk slutar helt enkelt. Folk är tjänstlediga. Folk vabbar. En del äldre tjänstemän får helt rätt läkarintyg på att de inte kan jobba skift till exempel. Jag lovar er, många av de här grupperna är inte 10 personer. Framförallt inte på en dag. Titta på sommaren när de dessutom har semester. Det där är väldigt jobbigt kan man säga för verksamheten. Och det är en av orsakerna till att man vill koncentrera verksamheten. I Stockholm har man till exempel slagit ihop grupper för att åtminstone öka numerären någorlunda och bli lite mindre sårbara. Men idén är god, och får vi till klarar vi ekonomin så vi kan fortsätta med det och satsa på att komma upp i minst 10 personer på varje tjänstgöringsort, då blir det bra, även om de får räkna med att sitta och åka bil en hel del. Men det gör vi redan nu och har fått göra i många, många, många år. Jag påstår att brottsbekämpningen i Mälardalen har skötts av tullen i Stockholm i många år, framförallt på icke-kontorstid. Och våra vänner brottslingarna har en förmåga att ta lite flexibla arbetstider, om jag säger så. Ungefär på papperet 550 personer, något färre i praktiken, jobbar alltså på gränsskyddet, i huvudsakligen i uniform. Tullkriminalen består nu av ungefär 250 tjänstemän. Det är alltså så att Tullverket har befogenhet att själva bedriva utredningar och förundersökningar i mål som uppdagas och har med tullens verksamhet att göra. Och det är ganska många typer av brott. Smugglingsbrott. Många av dem ska vi tänka på, så kallade smugglingsbrott i olika former, gäller också mot andra EU-länder fortfarande. Vi har alltså befogenhet. Det där är också en myt, påstår jag, som sprids lite grann. Tullen kan inte göra någonting mot andra EU-länder. Det kan vi visst. Det finns 13 varugrupper som är undantagna den fria rörligheten i EU. Och har vi anledning att anta att någon resenär, något fordon eller något annat har det, ja, då får vi titta efter det. Det senaste, det är alltså narkotika, det är vapen och sådana ganska okontroversiella saker. Men det är i vissa fall kulturföremål till exempel. Barnpornografi var den 13:e punkten som fördes på här för något par år sedan. Problemet med det är väl att sånt görs ju numera digitalt. Så att, men det har senast i nyår så gjorde vi ett beslag av sådana saker. Och det är ju ganska tacksamt kan man väl säga. Ja, det är ju naturligtvis inte, men det visar att det gör lite nytta i alla fall. När jag jobbade, det är så att tullkriminalen utreder alltså brotten, men de ska själva dra fram ärenden också. Och syftet med det och huvudinriktningen är organiserad brottslighet, alltså grov och organiserad brottslighet. När jag jobbade på tullkriminalen, som jag gjorde i många år både i Stockholm och på Arlanda, så var man uppdelade i utredningssektion, spaningssektion och underrättelsesektion. Nu har man inte det längre, utan sedan 2004 så finns befattningarna kvar. Alltså folk är utredare, spanare eller underrättelsepersonal. Men de är inte indelade i sektioner, utan vi har tillfört en ny kategori arbetsledare som heter projektledare. Det är nämligen så att ärendena är tänkta att bedrivas i projektform. Vare sig man själv letar upp det eller att det emanerar av ett beslag som gränsskyddet har gjort. Då sätter man ihop gruppen bestående av vilket skede det är, så att säga. Om det är hur många spanare, hur många underrättelsepersonal, hur mycket underrättelsepersonal och hur många utredare man behöver. Det är så, naturligtvis i början är det mycket spanare och få utredare, och på slutet är det tvärtom. Det där har fungerat väldigt bra. Vi har lyckats väldigt bra i stora ärenden. Sen kan jag också naturligtvis tillägga där att i många projekt så är polisen med också. Polisen tillsätter personal som är med i våra projekt när man kör gemensamma utredningar. Nackdelen är väl att man kanske inte har personal som kan vara reaktiv så ofta. Det vill säga att det sitter inga... Behövs det göra ett genomsläpp eller en kontrollerad leverans, som det egentligen heter, så... sitter inte folk, alltså spanare i det här fallet, och väntar på jobb, utan de är upptagna i olika projekt. Men det är det som är tanken, att vi har de här primärspanarna på grupperna. De ska kunna ta av sig uniformen och göra en sån åtgärd till exempel. Sen hur det fungerar, det har ju då naturligtvis att göra med verkligheten. Den där pinsamma verkligheten som alltid stökar till det för oss, det är trist. Man kan säga också att i samband med det här har vi på senare år satsat väldigt mycket på kriminalteknik. Vi har våra egna kriminaltekniker numera. De är dock absolut inte i samma nivå som polisens tekniska rotlar, som man fortfarande samarbetar med naturligtvis. Men de kan i alla fall göra de här primära åtgärderna som behövs, som ni har sett CSI och vad det handlar om. Framförallt kan de säga åt kollegor att ge fan i att göra det där. För det har jag varit med om som utredare, när man har fingeravtryck från hela tullkammaren inklusive chefen. Och inte av brottslingen, det är någonstans där under möjligen. Det kan vara bra att ha kompetens som finns tillgänglig på en gång, så att säga. Vidare så bedriver vi nu mera vår egen telefonavlyssning i ärenden, som det är aktuellt i enligt precis samma regler som polisen. Vi har också från tullkriminalen informatörshantering, det vill säga man hanterar kallare helt enkelt. Och det är ju någonting som jag tycker i alla fall blir viktigare och viktigare, i takt med att tekniken går både bak och fram vad gäller vår egen och vad gäller motståndarnas teknik. Att ha sån här typen av information är enormt viktigt, men det är också enormt viktigt att sköta det rätt. Både juridiskt korrekt och praktiskt, så att inte informationen fladdrar iväg åt fel håll. Vi hade förut någonting som heter, eller hette då, trekantsöverenskommelsen, apropå det där med polis. Och det var alltså en överenskommelse mellan polis, tull och åklagare som reglerade hur narkotikaärenden, grövre narkotikaärenden, skulle skötas. Och som alla andra avtal så var det ju lite grann en föremål för tolkning. Man ville gärna tolka till sin egen fördel. Och jag kan ju säga, jag jobbade alltså i Stockholm här. Och det fungerade jättebra under de åren. När vi gjorde större narkotikaärende så tillsattes en utredare från tullen, som tog med sig ärendet upp till länsnarkotikaroten. Och så jobbar man ihop med en utredare från polisen. I Stockholm var det väldigt praktiskt också, för där sitter ju häktet på samma ställe som polisen. Så att istället för att hålla på att köra folk tvärs över stan, tullen i Stockholm finns i Frihamnen, så var ju det praktiskt. Den där överenskommelsen skulle först ses över, beroende på att kustbevakningen hade blivit en egen myndighet. De måste nämligen också med. Sen vet jag inte exakt vad som hände där, men man sa upp den från alla håll, så att säga. Så att nu regleras det där mellan respektive tull. Ja, nu är det inte myndigheter längre, men tullkriminal kan man säga, och polismyndighet. Anledningen till att vi har byggt upp de här resurserna som tidigare enbart sköttes av polisen, jag pratade om kriminalteknik och telefonavlyssning till exempel, det är inte att vi ville sköta det själva av någon principskäl, utan det är bland annat för att polisen har fullt upp. Det kommer ni ju höra senare här ikväll om vad polisen sysslar med. Så att det är samma sak där som med våra egna spanare, att man sitter inte och rullar tummen och väntar på jobb alla gånger. Så därför har vi gjort den lösningen. Men alltså kommunikationen finns ju där hela tiden. Och i många av projekten som jag vet då, inte minst i Stockholm fortfarande, så är ju polisen med, så att säga. Det är så vi jobbar. Och det är viktigt att påpeka det. Alltså att när ni läser i tidningen om polisutredning och polisförhör, så det är väl inte lika, vad ska man säga, klatschigt eller etablerat att kalla det för tullförhör och tullutredning. Man skulle kunna lösa det genom att säga att när det gäller grövre brott så går ju alltid en allmän åklagare in. Då kan man ju kalla det för åklagarutredning, men det kanske inte heller låter särskilt klatschigt. Så då har man hittat det där ordet istället. Nedskärningar, omflyttningar och så vidare, det har vi råkat ut för i många, många år, framförallt sedan 95. Hur kompenserar vi då för det där? Ja, det är dels har vi satsat på underrättelsesidan väldigt mycket. Men också en annan form av informatörshantering, och det är nämligen då att jobba med företag. Och då menar jag i första hand företag som importerar och exporterar saker, speditionsfirmor, flygbolag, rederier och sådana. De är väldigt viktiga, för de märker ju saker när det är något som inte stämmer. Det är något som inte är korrekt. Då kan de kontakta oss. Tidigare sköttes det där av våra underrättelsesektioner, men nu har vi speciella brottsförebyggande enheter i de tre största städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, som har det här för ansvar. Inte bara jobba reaktivt när det händer något och man får tips, utan även förebyggande. Kontakta företagen, bygga upp kontakter. Det har gett oss väldigt mycket, inte minst, nu får jag faktiskt säga de på Arlanda, som jag bara sitter där och inte tillhör tullnalarna, men när man får tips från flygbolag om passagerare som har uppträtt mystiskt, som tackat nej till mat och dryck till exempel, det är ju tecken på att det kan vara någon som har svalt narkotika till exempel. Speditionsfirmer, att de har mystiska paket, personer som på ett icke-professionellt sätt gör förfrågningar om försändelser och så. Det är jätteviktigt för oss. Det kallas samverkan för tullbrottslighet. Moroten lite grann är att det här är också numera reglerat inom EU naturligtvis, att om man blir med i olika kvalitetssäkringsprogram som bedrivs, så kan man faktiskt få lättnader i tullhanteringen. Alltså pappershanteringen vid import och export. Man får inte lättnader när det gäller tullens möjligheter att kontrollera om man anar att någonting fuffens är på gång. Det kan jag garantera. Det har i och för sig varit på tapeten, kan jag säga. För att till exempel, man kvalitetssäkrar ett transportföretag. Vad har de för koll på vad det är i den där lådan som Nisse Perlemo har skickat med på container? I en container till exempel. Ja, den är ju ganska dålig. Så att, men det man vill också understryka, att vår brottsbekämpande verksamhet är inte inblandad i det. Däremot tar vi gärna hand om kontakter och tips. Det gäller för övrigt allmänheten också. Vi har något som heter narkotikatipset, där man kan tipsa om sådana saker. Det händer även att de tipsar om andra saker, kan jag säga. Men i huvudsak så att vi försöker kompensera det genom att vara utåtriktade, den här omändringen som har skett sedan 95. Och jag tycker väl ändå, måste jag säga, utan att vara allt för snäll mot min ledning, som jag i och för sig måste göra som jag representerar den, men vi har lyckats ganska bra, vilket är en klen tröst för dem som så att säga drabbas, till exempel när det gäller nedskärningar och rent av kanske avskedanden. Men vi är inte där än. Vad gäller det aktuella som är på gång nu, så kan jag säga att, precis som generaltulldirektören säger, att det är bara ett förslag. Och nu har det gett en hel del reaktioner politiskt i massmedia och även uppenbarligen från departementet, så ja, hade jag varit här i juni, juli, så hade jag kanske kunnat svara lite mer på den frågan. Men vi har väl ingen anledning och vara allt för pessimistiska. Sättet att jobba, som sagt, det har vi jobbat, det har vi varit tvungna till, eller det är ju, handlar modernt, satsa på IT, satsa på transporter och sånt, det har vi sysslat med, så att det kan vi. Ja.
Tackar. Får jag första frågan? Det får jag.
Mm. När man får du
han får en applåd. Ja.
Frågan är väl om du får första svaret.
Han ska eller? Svara på några frågor också. Så. Ja. Nej, okej. Hörru, en fråga. När man åker på Öresundsbron, så är det så att in till Sverige på Lenacken där på svenska sidan, där har ju tullen då, man kan väl köra in en 3-4 långtradare sådär, och ganska stora lokaler. Mm. På andra sidan, när man åker ut i Sverige, där har danskarna en friggebod som obemannad. Vad är skillnaden där alltså?
Ja, alltså, som jag sa här tidigare, det finns ett antal varugrupper som är undantagna den fria rörligheten i Europa. De får man titta efter, alltså myndigheter får göra. Sen hur man tolkar det av olika skäl, det är lite olika från land till land. Man kan väl säga så här, att Finland, Sverige och i viss mån Tyskland och England, framförallt, eller Storbritannien då, har valt att Storbritannien har samma skäl som vi. Man tar nytta av geografin. Man har naturliga gränser i form av broar, kanaler och sånt där. att behålla en ganska, ha en hög gard. Andra länder jobbar annorlunda. Det är lite politiskt känsligt det här med nationsgränser. Att det står en uniformerad person framförallt vid nationsgräns och kollar in baklucka eller vad det nu är för något. Franska tullen har släppt det här med gränsbegreppet. De gör kontroller på motorvägarna i Paris. Jag menar, om det nu är integritet eller vad det säger, handlar om, är det mindre integritetskränkande att bli stoppad av en tullare på Råbyleden här än att bli det på Öresundsbron? Jag tycker inte det, och jag tror att det finns en ganska stor politisk majoritet för det i Sverige. Och så länge vi bygger upp det på det sättet så är det inga problem. Danmark, jag tror att det är lika många tullare i Danmark kvar som det är på Arlanda eller något sånt där. Och av dem jobbar 80% på Kastrup. Det är sammanslaget. Det finns inget som heter tull i Danmark, det heter skatt. Man har slagit ihop tull och skatt.
Alltså. Du vill egentligen säga att de är lite mer liberala i Danmark? Alltså.
Ja, de har väl gått lite längre när det gäller den här omstöpningen och att ställa in sig i EU. Ja, eller hur man ska uttrycka EU-fora. Men danska, Friggeboden du nämnde, jag har sett en dansk tullare en gång. Han kollade någon sån här. De har tydligen någon form av veterinära införselbestämmelser där också. Så han satt på svenska. Man har allting på svenska sidan.
Om du vet, det sitter en lapp där så vill man prata med tullen får man ringa efter dem.
Ja, sen kommer han dit. Ja. Men Öresundsbron är ju en enormt intressant plats och där vi gör stora beslag. För att det är ju så att även om folk rimligen borde veta om att där står tullen så är det så en oerhört stor trafikflöde. Man vill gärna gömma sig i stora flöden. Och problemet nu, det har ni väl säkert läst om i massmedia, det är de här smitarna. Alltså det är rena biljakter där nere. Nu har ju vi utryckningsfordon och inte beväpning för den personalen. Det är bara tullkriminalens spanare som är beväpnade i tullen faktiskt. Men det är alltså veritabla biljakter där numera. Och det är, för där är det någon sån här konstig historia om att man måste ta hänsyn till att det är inre gräns. Man får inte sätta upp allt så mycket bokstavliga hinder då. Till exempel betongsugger eller sånt där. Så tullarna höll på att bli överkörda där. Jag känner att igår var det en tullare i Stockholm faktiskt i Vikingterminalen som höll på att bli påkörd av en rattfyllerist i och för sig. Så att det där är ett enormt problem. Finland har till exempel med EU-stöd byggt upp ett enormt system vid sin gränsstation mot Ryssland. Där man har automatisk kameraövervakning och avläsning av nummerskyltar. Det finns andra system som även polis och radiopoliser använder i England har sett till exempel. Det går jättebra där för att det är en tredje landsgräns. Men att sätta upp en liknande kamera, ett liknande system på Öresundsbron är inte populärt kan jag säga. Därför att det är en inre gräns. Det är ett jättebra system. Alltså, den läser av, jag har varit i Vallema och tittat. Den läser alltså av alla nummerskyltar. Det finns ju dataprogram som är duktiga på det. Och där är det väldigt känsligt för Svenska Datainspektionen då, att den kör det direkt med olika register. Ja, när det gäller Norge så är det så att där är vi skyldiga att ha övervakning. Därför att det är ju, Norge är ju då, precis som Mongoliet och Manchuriet och ja, det är samma land. Så är det ett tredje land, så är vi skyldiga att ha. Så det förekommer ju naturligtvis. Där har vi ju då återigen sådana här tullstationer där tullare fortfarande sitter och stämplar papper. Alltså. Sen finns det brottsbekämpare. Vi har också ett nordiskt tullsamarbete som sträcker sig ja, långt där, men det är 70-talet innan EU. Som betyder att norska och svenska tullare kan utöva varandras befogenheter på. De får alltså jobba inne på norskt område och använda norsk lagstiftning och vice versa. Lite lustigheter i det att jag nämnde då att det är lite skillnad på befogenheter. Jag kan säga att dansk och norsk tull har inte och har aldrig haft kriminal. Alltså de har inte haft sin egen utredningsverksamhet och de har byggt upp visst underrättelseverksamhet. Men alltså de lämnar över alla ärenden till polisen. Och då menar jag inte bara narkotika utan har du två liter sprit för mycket så blir det ett polisärende där. Så att det där svenska tullen måste tänka på att i vissa lägen har de kontakt med svensk tullkriminal i andra gånger med norsk polis till exempel. Det fungerar i praktiken. När det gäller Finland så har man ju behållit en viss bevakning på Tornedalen. Där var ju den storsläggan 1995 annars som är EU-intrådet. Alltså Haparanda. Och nu finns det ju på pappret en 10 personers grupp i Haparanda och så är de 3 man i Karesuando. De är jätteduktiga i och för sig, de där gubbarna. De är inte 10 personer i verkligheten kan jag säga. Och nu vill alltså, enligt det förslag som gäller, vill man ta bort dem också. Ersätta dem med en central grupp i Umeå är väl det hetaste namnet. Och det säger sig självt att om de inte utrustas med en helikopter eller ett jetplan helst så blir det lite kärvt att vara fysiskt kontrollant. Men där är man inne på det här med underrättelser och kunna vara steget förut. För det är i praktiken, jag har jobbat 30 år i tullen. Det har varit samma förutsättningar. Vi kan inte vara överallt. Vi har aldrig kunnat vara överallt. Och tullmästaren som satt i Köping, han satt och tittade på sina papper. När jag kom in och skulle låna en ordningsbot en gång för att jag hade tagit en sjöman ute på kajen. Och sa, nej, det här slutade med för länge sedan. Så han hade inte ens en handling. utfärdade. Så att, alltså, så är det, va. Så att man ska inte förstora upp det här med... Men återigen, det är viktigt att påpeka att det är ju en tragedi för de som drabbas. Och man borde kunna utnyttja dem bättre. Man borde kunna åtminstone erbjuda folk förflyttning. Som man har gjort tidigare vid nedskärningen.
Jo, du sa gubbar. Sa du gubbarna i Karesuando.
Ja.
Är det ett manligt yrke, ja, fortfarande?
Alltså framförallt...
Varför
är det? Jo, det beror helt enkelt på... Karesuando är ett jättebra exempel för att... Jag jobbar ju med utbildningsfrågan. Vi har alltså, framförallt sedan 95. När jag började på 80-talet så var det en ganska jämn rekrytering. Min kurs när jag gick tullskolan, det var 50-50. Hälften tjejer, hälften killar. Där uppe har de inte haft samma... Och det har inte anställts folk knappt någonting på hela 90-talet. Och där började lite på 2000-talet, men det var ingen kontinuitet. Det är alltså en ålderspyramid som är skrämmande. På framförallt de här småorterna i glesbygden. Vissa i Skåne och hela Norrland. Alltså medelåldern på vissa sådana här grupper, det ligger på 57-58 år. Alltså medelåldern, då kanske de har någon som är i 30-årsåldern. Då. Och det är inte kul då. Och, men polisen har ju samma problem också. Jag menar, och då som sagt, de har läkarintyg på att de inte får jobba natt och sådana saker. Med de här nedskärningarna som kanske måste göras nu då, så ska man ge utrymme för att kunna nyrekrytera. I yngre personer, och då ingår i högsta grad kvinnor i det. Så det är en sned åldersfördelning som är orsak till en sned könsfördelning.
Vi närmar oss middag här med raska tag. Jag skulle vilja fråga också, är det så att tullen är lite som McDonald's? Alltså att man kan jobba sig upp?
Jag tror så att man fick leksaker också. Men
ja, det vet inte jag.
Ja, om jag har jobbat mig upp, det ska låta vara osagt. Men jag började som vanlig tullare. I och för sig har jag läst lite på universitetet här också innan. Så att, jag kom till tullkriminalen rätt snabbt. Men det finns ju olika kategorier. Och vad man har satsat väldigt mycket på 90-talet framförallt, det är ju att spetsrekrytera då akademiker som analytiker och på underrättelsesidan. Och även utredare på tullkriminalen. Men jag vill påstå att det finns nog både... Även de unga tullare idag som jobbar i uniform i tullfiltret har chans att komma till krim och bli utredare till exempel. Så att... Men inte vice versa. Akademikerna sätter inte på sig uniform och jobbar ute, det kan jag säga. Men det där har Tullverket let med länge, när det hette kammarskrivare och hade tre studentexamen. Och man behövde bara folkskola för att bli tullvakt, som det hette. Nu var det upp till 2-årigt gymnasium när jag började i alla fall.
Okej. Det är ganska hög tid att ta i tur med maten här. Så att...
Ja, jag får bort den här jäken.
Du får ta bort den här jäken. Du kan gå ner till Mats, ja, där, så tar han bort den. Tack så mycket.
Ja, tack så mycket.